enchanté.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto 5. Det är tisdagen den 5 april och utanför så ligger ett snötäcke. Det ligger också is under, så det är lite kaos i storstan. Jag misstänker att det kanske är lite bättre nere i Skåne, men framförallt långt bort i stan, hela vägen till den amerikanska västkusten. Ja, där måste det väl ändå vara sol och trevligt. Du ser glad ut, Petronella. Är du lite packad eller?
Faktiskt. Nej, jo, vi har druckit lite vin, men det behöver vi inte prata så mycket om. Men om vi ska prata om vädret, så det är strålande sol och jag bara njuter, kan jag säga.
Ja, du är i LA.
Ja, jag är i LA och jag är så glad att vi fick till det här nu. För tanken var ju egentligen att vi skulle spela in om 5 timmar typ. Så jag skulle ju sitta här väldigt tidig imorgon. Men vi fick ihop det nu och jag kom precis hem från middag, så jag är supertaggad.
Ja, vad roligt, härligt. Det har inte du gjort då, Robin?
Ja, jag sa precis att jag tycker att Robin ser solbränd ut.
Stämmer det, Robin?
Nej, men jag var på fotbollskupp i helgen. Vi hade sista riktigt fina, det som man trodde då skulle vara någon form av vårtecken i söndags. Då var det 8 timmar ute med fotbollsspelande barn och ungdomar. Det är fan, det är de bästa stunderna i livet när solen skiner, barnen spelar fotboll och man känner liksom doften av nygrillad korv borta från kafeterian. Men nu är det tyvärr precis som i Stockholm, så har snöskiten kommit ner här. Jag hade liksom på agendan var det så här, klipp, vårtrimma häckarna, byta altandörr och sätta sommarsulor på bilen. Det är bara att stryka allting. Det är vinter igen i Skåne. Det är katastrof.
Nej, det är vinter. Nej, men hörni fan, då är vi lite olika tidszoner, lite olika skick, men vi är i våra sinnesfulla bruk. Så det här ska nog bli en härlig, rapp, skön timme, Toto 5. Hörni, det har hänt väldigt mycket ute i fotbollsvärlden. Allsvenskan igång, rullar på. Jag tänkte säga så här, ja, den har väl satt sig här nu efter ett par omgångar, men det är väl precis vad den inte har gjort, den svenska ligan. Nej. För att alla vinner över alla och ingen står på full poäng efter 2 omgångar.
Nej, men det måste ju vara någon form av rekord att man går in i en serie och efter 2 omgångar så är det alltså inte ett enda lag av 14 som har vunnit 2 matcher. Nu var ju Rosengård ett par minuter ifrån, men vi pratade lite om mästartakterna att vinna 2-0 när man spelade lite svagt mot ett BP under öppningsveckan, men att då inte stänga igen butiken och bärga 3 poäng mot Vittsjö, utan istället tappa de 2 viktiga poängen i då en så här jämnt, alltså det hade ju inte varit ett ryck, men det hade ju ändå varit liksom ett statement att de bärgar de här poängen, men inte ens de lyckas göra det. Så man brukar väl prata om herrallsvenskan som är nästan världens jämnaste toppliga. Här har vi något som konkurrerar sannoliken.
Nej, men jag tror att vi till och med pratat lite om det inför den här säsongen, att jag tror att det här året kommer bli väldigt jämnt, och jag tyckte man kunde se det redan förra året att många lag slog varandra och det var inte helt såklart alla matcher vilka som skulle vinna vilka och sådär, och det tycker jag att man ser ju redan nu. Sen kan jag tycka att så här, Häcken vinner såklart över Hammarby, sen absolut straffar och lite sådär, men de ändå vinner ju med lite större siffror mot ändå ett Hammarby som ska vara ett bra lag. Rosengård har det tufft och får inte riktigt in sina chanser, men man får ändå säga att Vittsjö visar moral än en gång. Alltså att de klarar av att få till en 1-1 mot Rosengård. De är alltid starka på hemmaplan. Alltså jag kommer ihåg när man spelade och skulle till Vittsjö, det var alltid en tuff match att spela alltså. Så att den är tuff, men Rosengård ska ju vinna den här matchen. Och sen har jag sett att det har varit lite skriverier och lite sådär efteråt om det här med Vejes huvudskada och att Rosengård hade en spelare mindre på plan när Vittsjö gör sitt mål och sådär. Men ja, samtidigt, de hade gjort sina byten, så de kan ju inte, alltså vad ska man göra liksom? Det är vad det är.
Nej, men verkligen, jag tänker efter liksom 2 omgångar man ska försöka hitta något slags tecken sådär. så är det väl snarare som ni är inne på lite här att Rosengårds första match inte var, du säger det ju Robin, men jag tänker det var ingen styrka att vinna, kanske lite knappspel, lite dåligt, utan snarare ett tecken då på att allting inte riktigt stämmer än med ny tränare och delvis också nya spelare ska vi säga, även om det finns en stomme som man är väldigt trygg i. Och så möter man ett svårt, tufft Vittsjö. Det är liksom inte, det är inte bara att ta de poängen. Det är ju styrka för hela damallsvenskan. Nej. Tänker jag också. Men ska man hitta ett tecken då på andra topplag, vi kan vänta med att gå till Bayern, men det är väl att Häcken då fick den där tuffa bortamatchen på en kylslagen vinterplan uppe i Piteå med snö på, en match som vi var överens om och alla var överens om egentligen inte borde ha spelats klart. Och sen gör de den prestationen så här, hur mycket är det att Hammarby är dålig, hur mycket att Häcken är bra, men efter att ha sett den matchen så landade jag väldigt mycket i att det finns så sjukt mycket spets i Häcken, och de, även om vi var lite oroliga kring Blackstenius, vem ersätter där, hur kommer det se ut och så vidare, men det jag är imponerad efter den matchen, det är dels att de klarar att föra matchen, de klarar av att dominera matchen när de behöver det, tills de har de här målen, men de kan också ställa om. Och förmodligen så har de allsvenskans formstarkaste och om hon inte är bäst just nu så är hon i alla fall topp 2, topp 3 i Rytting Kanerud just nu.
Och återigen för att bara koppla tillbaka till den första matchen, Umeå-matchen för Häckens del. Alltså, Umeå åker till BP, sen till Grimsta och förlorar med 3-0. Så hade vi spelat om den liksom 999 gånger av 1000 under normala förutsättningar, så hade ju Häcken vunnit den matchen uppe i Umeå. Och jag tycker tillsammans med kanske Kristianstad, vi kan återkomma lite till det jävla haveriet till match som det blev och vissa situationer mellan Piteå och Kristianstad där, så tycker jag att det är egentligen Häcken och Kristianstad om man tittar på deras eget spel som är klart bäst i den här. Alltså, det är de två lagen som borde egentligen sett till förutsättningar har stått på 6 poäng just nu, och faktiskt inte Rosengård som vi trodde kanske på förhand. Så jag håller helt med om att Häcken har egentligen imponerat mest tillsammans med, jag tycker Kristianstad visar tendenser och tecken också på att de har det i sig, men där var det ju, ja, det var en hel del märkliga situationer i den, eller framförallt en som spelades ut på väldigt många märkliga sätt, straffsituationen och det röda kortet som sen satte lite prägel på den matchen.
Ja, men berätta lite mer om det Robin, för de som inte kanske har sett.
Ja, om man inte har sett det så bör man absolut kolla highlights från det. Men det är, alltså, nej, men Piteå får ju en, det döms straff, det, ja, och sen så tar, och att det är straff, det är fine, det är straff, det är ett, de är igenom mot mål, blir fälld, men alltså målvakten är också i situationen och tar den bollen direkt. Men efter lite diskussioner tillsammans mellan huvuddomare och assisterande domare, då kommer man fram till att det här ska vara en målchansutvisning och ett rött kort. Det tycker inte jag det ska vara, för situationen är död egentligen i samma läge som hon blir.
Det tycker jag med, jag håller med om situationen. Det. Jag tycker att de ska vara försiktiga med att använda sig av det lilla verktyget som domarna har. Utan snarare i det läget, om man är osäker, så måste man frias istället för fälla.
Ja, och om vi då pratar osäkerheten, så tar det för det första 5 minuters diskussion med assisterande.
Bara
för att
där
komma fram,
är
det ska vara rött kort. Exakt, ja. Och sen ger man det röda kortet till fel spelare dessutom också. Ja. Så spelarna i Kristianstad får ju själv gå in och styra upp det här. De får ju ta på sig dumstruten och erkänna, men alltså det var inte hon, det var jag. Så kan du skicka över det röda kortet här. Och sen då till följd av det så slås kanske också en av de sämsta straffarna man någonsin har sett från Fanny Andersson. Jag vet inte om det var för att vara snäll där och kanske rulla tillbaka bollen bara. Men också då kanske på...
Alltså, det typ.
Ja, och det var ju en situation som tog typ 10 minuter. Man pratar ofta om det här mentala spelet kring en straffspark. Så det blev pannkaka av allt det där. Och alltså, Kristianstad utan det röda kortet där, så tror jag kanske de hade vunnit den här matchen. Men det var spel, eller organisatoriskt kaos senast. Nu får domarna ha sin lilla slev av kritiken. För just det där var verkligen, det var riktigt, riktigt svagt från alla parter.
Ja, nej men...
Nej, och jag jag är fortsatt, alltså jag är imponerad över Kristianstad ändå. Jag tycker de ska bli intressanta att följa. Jag tycker vi har nämnt henne tidigare, men Tabby Tindell, alltså absolut, hon kommer från elitettan men kommer ändå upp nu till allsvenskan och alltså vänder bort tre spelare i straffområdet,
alltså målet
och
kickar ut den
i nättaket. Alltså
det
är så bra. Och jag tycker hon tillsammans med Evelyn Vins uppe på topp är jättebra tillsammans, och de kommer bli svåra att stoppa, tror jag. Men jag tycker att Kristianstad har, ja, men en annan spets i år och ett roligare spel än vad man har sett tidigare. Men det är också för att de har värvat lite mer kreativa spelare än vad de har haft tidigare. Plus då det som de har haft tidigare och kan bygga vidare på det. Så att det känns som att de har ändå en stark moral på något sätt i laget som de bara har byggt vidare på. Och plockat in lite spets och kreativitet för att bara förbättra sitt spel.
Ja, och tittar vi här, det är ju alltså förutom då det röda kortet som gör att de spelar decimerat så länge som de gör, så är det ju ett helt bizarrt självmål också som leder till 1-0 för Piteå. Så jag tycker ju, återigen, bara för att knyta ihop det, både Kristianstad och Häcken sett över två omgångar ändå är de lagen som har förtjänat mest om vi hade sett till de här matcherna på poäng så sett. Så där finns mycket att bygga vidare på, och de ska ändå vara väldigt nöjda med sina två första matcher, tror jag.
Ja, men definitivt, och får vi inte glömma bort det att de vinner 4-0 mot Kalmar. Det är lite resultat som man ändå kan ställa mot varandra i de här två första omgångarna, även om man inte ska jobba den här klassiska gamla fotbollsmatematiken att ja, de vann med 3-0 och vi vann ju 4-0, då borde, ja du vet, vi vinner med 7-0 och allt sådär.
Men då är vi bättre än då.
Ja, jag vet, exakt. Nej, men känslan är väl snarare det man ska landa i efter två omgångar, att det kommer bli väldigt jämnt och alla kan vinna över alla. Det tror jag i alla fall. Men det finns ju en tydlig topp där, som du säger. Jag tror att Piteå definitivt kommer vara med där. Jag tycker att det är en stark prestation mot Kristianstad ändå, som på pappret bättre lag och hamnar lite, ligger lite längre fram, tror jag, i sin satsning. Och sen om man kollar liksom bakom de lagen, om man säger de fyra lagen som jag tycker känns liksom, just nu hyfsat solklara, så har du Linköping, Eskilstuna framförallt där, eller hur?
Vittsjö också skulle jag säga.
Ja, kanske Vittsjö också. Jag är uppenbarligen en bra match här. De kryssade ju premiären borta mot Linköping. Så att, ja, men de är väl där. Mycket kan ju såklart hända fortfarande. Men jag tänkte bara på IFK Kalmar. Jag tyckte det var lite roligt som vi har pratat om dem. Att det kommer förmodligen ta lite tid innan saker och ting sätter sig. Förlora med 4-0 var väl egentligen inget konstigt mot det förväntade topplaget Kristianstad i premiären. Och sen AIK då, som jag vet inte om man ska säga att de imponerade i premiären, men lite ändå vinner över Örebro. Så kliver Kalmar in där och tar en 3-1 på hemmaplan och man börjar omvärdera lite grann.
Det är intressant tycker jag ändå, så här, senast Kalmar var i Allsvenskan tog man 3 poäng på hela säsongen, och nu har man redan så att
man redan tangerat.
Man har lite slått det rekordet redan.
Det är bara att luta sig tillbaka nu liksom. Vi har klarat målsättningen.
Men det är intressant också att det är ju ett helt annat Kalmar, det måste vi ändå säga, det är ett helt nytt Kalmar. Om man också jämför med senast de gick upp, så valde de att behålla typ hela truppen som de gick upp med. Det var väldigt ungt och orutinerat, att oerfaren trupp, och nu har man ju gjort någonting helt annat och tagit in helt nya spelare och satsat på ett helt annat sätt. Så att det ska bli intressant att se hur man kan få ihop det här, för det är ju verkligen ett helt nytt lag, och att då ändå vinna över AIK väldigt, väldigt starkt får man ändå säga.
Man plockar väl in sin 9:e amerikanska, tyckte jag läste här inför sista dagen på transferfönstret också.
Jag.
Ännu mer, alltså det är så här, ännu mer utländska spelare, ännu fler som ska sitta på läktaren. Alltså
Kalmar är fint nu när det börjar bli, när våren väl kommer till Kalmar kommer de hur mycket som helst att göra.
Ja, men jag tänker
på en trip till Öland och sen.
Jag vet inte om vi ska backa lite, men sett i försäsong i alla fall, och delvis också trupp, och när vi snackade upp allsvenskan så såg vi Umeå som det starkaste nykomlingslaget då. De torskar ju här mot BP 3-0 på Grimsta. BP som vi har varit lite osäkra på, halvimponerade ändå efter premiären borta mot Rosengård, att de klarade av att spela ett samlat försvar och ett lågt BP som egentligen vill föra och driva boll, men i den här matchen mot Umeå så är det ingen snack. Det är 3-0 hemma på Grimsta och ja, klang och jubel.
Ja, och det som var lite kul i detta här var att vi pratade om ett, såklart återigen förutsättningarna som vi hade med oss då till premiärmatchen mot Häcken, men ett Umeå som gärna satt väldigt lågt och bara frustrerade Häcken egentligen. Men här mot BP så får de egentligen lite smaka på sin medicin. BP som istället ställer sig lite lägre. Umeå som försöker flytta upp sitt lag men blir straffade gång på gång på gång. Det är otroligt oorganiserat i liksom försvarslinjen. Dels står den högt, men ska du nu stå högt då måste du ha en idé vad som händer när bollen går in bakom. Här var det, alltså det var liksom zigzaglinjer som den där backlinjen var uppställd i och det fanns ytor hela tiden för BP att springa igenom. Så BP, alltså det är ju cred till dem, de utnyttjar ju den boll som egentligen Umeå lägger upp för dem att smasha in och ställer om jättebra och är faktiskt ganska klinisk också i avslutslägena. Så nej, det var ett Umeå som fick smaka på hur det kan vara att möta ett lag som ställer sig lite mer defensivt och som straffar direkt i omställningar, men mycket bra BP också faktiskt. Det ska, och om vi då väger in den där första matchen mot Rosengård så är det ju faktiskt en väldigt fin start för BP. Men
kanske lärt sig någonting av de här försäsongsmatcherna också, och liksom cred till Marcello som coachen, alltså som uppenbarligen liksom har kanske fått till det lite mer och men kommer förberedda. Jag är ju ofta nästan religiöst av den tron att man inte ska lägga för stor vikt på försäsongen. Det är nästan så att jag det är ju ganska mycket så att jag till och med har vänt och tycker att förluster på försäsongen är bra. Det är inte då man ska vara bra, det är då man ska lära sig av sina misstag. Det är då man ska testa saker för att sen få ihop det. Och till och med så här nu i början att det är inte jätteviktigt att det ser jättebra ut. Utan det kan komma sen. Men jag tycker att det går att applicera lite här på BP nu efter de här två matcherna. Att ja, ungt lag, de är orutinerade i de här sammanhangen, lärt sig mycket av Svenska Cupen-matchen och träningsmatcherna och kommer faktiskt ganska liksom så här, välförberedda till de här matcherna.
Ja, men jag kan väl tycka ifall man till kontra då från Kalmar som också har gått ut och sagt, speciellt David då, som är så här, vi kommer spela vårat spel, vi kommer inte backa hem utan vi kommer tro på det vi gör och köra på det. Medan BP känns ju mer som att kanske anpassa sig lite mer efter motstånd och är ju verkligen i allsvenskan för att också hålla sig kvar och vill ju verkligen hålla sig kvar och kommer göra allt för att hålla sig kvar och känns lite smartare i det även ifall det kan vara tråkigt. Men man behöver kanske också anpassa sig lite utifrån vad man har för trupp, vad man har för spelare och vad det finns för kapacitet i det. Och det tycker jag är väldigt smart av BP, för att de kan liksom inte spela sitt spel, pressa högt och stå högt med backlinje mot Rosengård exempelvis. Alltså är helt rätt att backa hem och ligga kompakt för att få någon sorts, kanske ta poäng eller inte släppa in liksom 10 mål. Och jag tycker att det man gör mot Umeå nu tycker jag också är helt rätt. Alltså för det första tycker jag det är jättekonstigt hur Umeå, precis som du säger Robin, disponerar sin backlinje, faller inte på opressad spelare. Alltså mycket sådana misstag som jag är lite förvånad över att se på liksom den högsta nivån. Det är en liten så här grundregel, opressad spelare, fall med backlinjen. Nu också när man har Lisa Dahlqvist i backlinjen som är väldigt, väldigt rutinerad och att man inte styr upp det mer än vad man gör. Och också så läste jag en intervju med Samuel Fagerholm precis innan matchen när han säger så här, ja men vi kommer att vara lite mer spelförande och ha mer boll i en mötet som vi hade mot Häcken, men det betyder också att vi lättare kanske blottar oss för kontringar och därför måste vi vara noggranna i vårt passningsspel när vi flyttar upp folk. Och man bara, det är exakt det som händer. Ja, och det är exakt det som händer och det är det ni släpper in mål på. Jätte konstigt faktiskt.
Och BP är bäst i Stockholm efter två år.
Nej, men alltså att Bayern och Djurgården skulle ligga på noll poäng och sist i ligan så här, det hade man kanske inte väntat sig.
Nej, och det har varit en tuff start. Alltså vi börjar i Djurgårdsänden så möter de ju Piteå på hemmaplan där man mer eller mindre totalt utspelade. Jag tror man har ett skott på mål. Så det var ju match att glömma, gå vidare och sen så åka till Örebro Örebro då, som man ändå får se där precis över, eller ett lag som borde ligga i samma segment av tabellen som de, torskar premiären mot AIK. Men tydligt 2-0 till Örebro och lite minikris i Djurgården så här, lite tidigt på säsongen såklart, men ändå med två ganska rejäla torskar här.
Nej, men alltså, och grejen är så här, jag är inte särskilt förvånad heller, om jag ska vara ärlig. Alltså det här är någonting som har pågått under väldigt lång tid i Djurgården, även ifall du gillar Sean, Tompa. Men
det ser
jag är mest. Kanske inte ett lika stort fan. Men jag som också har spelat i klubben var ju också med under tiden när man liksom såg vad som hände med att det bara blev sämre och sämre. Och jag tycker inte att det har skett en så pass stor förändring än, men jag hoppas ju, alltså nu som en sån sak att man har fått flytta ut till Kaknäs, vad jag förstår det som, och att man tränar där och att man har tillgång till liksom den anläggningen, det är ju en satsning i sig, absolut. Så att det känns ändå som att man vill förändra den här dåliga trenden som man har haft under några år nu, men jag tycker ändå att Djurgården har ganska långt kvar för att vara där de var för några år sedan. Alltså det är ändå, Djurgården vann liksom SM-guld för flera år sedan. Det glömmer man lätt när man ser dem i år, tycker jag, eller senaste åren.
Gå snabbt och förändras. Och sen så, om man ska säga någonting på det ämnet, så är ju damfotbollen i en sån snabb förändrings... Eller de har tagit en så snabb förändringstakt här nu. Så de som satsar nu kommer ju tjäna på det framåt, snarare än de som satsar för 10 år sedan. Att de kunde liksom rida på det nu, det är inte värt någonting. Men jag ska säga det med Djurgården också, att i nästa match har de ju små trevliga Rosengård på hemmaplan då. Och sett till de två första matcherna här nu, så har man ju svårt att se hur Djurgården ska greja det. Det blir en tuff träningsvecka då på Kaknäs, Petronella.
Och
en uppgift som på förhand känns mer eller mindre omöjlig, Robin.
Ja, och det är ju dessutom då ett Rosengård, för att återknyta till deras två första matcher, som behöver spänna muskler och visa vad de...
Ja, tyvärr för Djurgården.
Ja. Nej, men exakt. Alltså, du hade ju kunnat möta ett Rosengård som kanske hade fått två stycken 3-0-segrar och var väldigt nästan fat and happy med att allt bara rullar på. Och så kanske då din motivation skulle kunna slå klassen för en gångs skull, för att du går in med så mycket energi och engagemang.
Ja, men det är ett hungrigt Rosengård som kommer.
Ja, de måste ju, alltså de kan ju inte tappa en poäng till i den här säsongsinledningen. Så,
speciellt inte mot Djurgården. Nej. Det kommer inte se bra ut. Alltså.
Finns bara 3 poäng för Rosengård.
Det som vi kan säga är ju ändå att Bregård från Linköping blev ju klar för Rosengård precis innan fönstret stängde. Och det är ju, vad jag har förstått det som, så är det väldigt mycket mer bakom det här än vad vi kanske har fått läsa i media. Och sen,
ja, precis, för utåt sett, Petronella, så ser det ju ut som att man värvar från en direkt konkurrent, och man tycker att det är lite konstigt. Hur kan den här värvningen göras på deadline day? Hur kan man gå med på det? Men som du säger, alltså det vi har förstått är att det kanske finns mer bakom.
Ja, och det har vi fått lite information om också. Sen exakt vad det är som har hänt, det har jag ingen aning om, men tydligen så ligger det mer bakom den här övergången än vad som har sagts liksom. Så att det är inte bara så här enkelt att hon värvas och Nemas problemas, utan det ligger annat bakom. Men såklart en bra värvning för Rosengård, skulle jag säga, på tal om liksom spets i offensiven och att det kanske just nu saknas lite, så är det här verkligen en spetsspelare som kommer in och kan förändra lite i offensiven. Så det ska bli spännande att se henne i Rosengård, men också ett stort tapp för Linköping, skulle jag säga.
Ja, hörni, på krisämnet då. Vi betar oss längst ner i tabellen, 1-7 efter 2 omgångar. Hammarby åker på dängtorsk i premiären, 3-0 hemma inför stor publik då mot Eskilstuna, och sen så har man BK Häcken bort, en match som man såklart kan förlora, men frågan är på vilket sätt förlorar man den här matchen, och vad är det egentligen för Hammarby som har inlett den här damallsvenskan? Och jag vill egentligen ställa frågan rakt ut så här. Hur är status på Pablo nu? Hur tänker klubben här? Tycker ni att han är i gungning?
Ja, men det, alltså innan man, det lär väl inte tas ett beslut efter två omgångar, och att nu kommer det ett landslagsuppehåll, och man ger väl såklart lite mer chanser, men det som är oroväckande i detta här, för det är en sak att förlora två matcher, men det är ju kanske sättet som du säger man förlorar på, att det rinner igenom så mycket i två raka matcher, och att det känns som att för varje antingen mål du släpper in eller sämre aktion du gör, då förändrar du direkt något i laget. Du har ingen tro på att ditt spelsystem eller de här spelarna ska kunna få rätt på det, utan hela tiden förändras någonting och så får du inte resultat av det. Men då gör du en ny förändring, och jag vet inte, det känns redan som man liksom på 2x90 minuter har spelat 10 formationer med x antal olika spelare på varenda position, och det är väl det som är lite oväntat, för annars, alltså så här, trust the process, alltså det, visst, ett premiär fiasko, sen åker du till ett, ja men kanske ett mästartippat Häcken som ville visa sig efter sin premiär, och så, alltså, det kan hända, det kan vara noll poäng, men det kan ju inte vara det på de här förutsättningarna och med det här spelet, så det är väl det man måste sätta sig ner nu och bestämma, vad är vår röda linje framåt, har vi ett lag och en spel i det vi tror på, för har vi inte det, men då är ju inte Pablo, kan ju inte Pablo vara där och hålla på och liksom tro att han trollar var tionde minut med något nytt hela tiden, utan de måste ju sätta planen för framåt, och sen får de tro på det, åtminstone både 4, 5 och 6 omgångar kanske innan man kan utvärdera någonting.
Har du med Petronella?
Nej, men och det är det som så här, har förvånat mig lite, tycker jag, när man har sett Hammarby nu 2 första matcherna, för att ha en tydlig spelidé och att veta vad man vill, det är ju någonting som Pablo har varit extremt tydlig med från början, att så här, exakt så här vill jag spela fotboll, och det är det här vi kommer mata in i spelarna så att alla ska vara med på det här tänket. Och det man har sett nu tycker jag säger lite det motsatta, eller att man, som du säger, så här, man inte riktigt tror på det, eller vad är det egentligen vi vill, hur är det egentligen vi ska spela?
Ja, men tror du inte det är resultat, alltså förra året kommer man upp som en nykomling, man är liksom lite spännande, häftiga, roliga Bajen, det är lite hype runt laget på ett sätt som det kanske inte är i andra verksamheter och andra klubbar, man får lite gratis i att vad fan, så länge liksom klarar man kontraktet och sen dessutom spelar bra, så låt det se hur långt det går. Nu fick man lite, kanske inte absoluta favoritstämpeln, men ändå att man ska vara med i toppen, man ska kunna bygga vidare på detta, och nu när man då inte får resultat direkt så kommer där en stress och press som man inte har levt med innan, och det gör att man plötsligt börjar famla på ett sätt som man inte behövde göra tidigare, utan då kunde du förlora en match och sen bygga vidare till nästa.
När man liksom, jag som har haft Pablo som tränare, har så svårt att se att det ska förändra någonting, att bara för att man ligger under helt plötsligt i första matchen, så ändrar man helt plötsligt direkt spelsystem. Alltså jag tyckte det var konstigt att han ändrade spelsystem från första början mot Eskilstuna och satte in spelare på positioner som inte hade spelat där, och så att det känns ju väldigt rörigt, tycker jag.
En fråga liksom så här, omvärdera och så, gjorde en kan man ju säga fin säsong förra säsongen, blev bäst i stan och var länge med och tampades om Champions League-platserna, men mycket blev ju liksom, jag tänker hösten blev ju väldigt översminkad av en väldigt bra vår rent poängmässigt.
Ja,
men jag kommer
absolut
ihåg det när man pratade om våren, och det tror jag till och med Johan Lager var inne på offentligt också, att han pratade om att vi har nog någon poäng för mycket här, vi har fått med oss någon poäng för mycket sett till hur spelet har varit. Och det går säkert att styrka med expected goals och så vidare. Men kollar man då efter omstarten efter OS så har Bayern alltså 8 förluster i allsvenskan pratar jag om nu. 8 förluster, 3 segrar, 1 oavgjord. Segrarna kom den första då i augusti mot Kristianstad. Sen är det AIK och Växjö. Växjö som ryker, även om de var ju tvärsist förra året och det var väl, ska jag sanningen säga, också ett ganska svagt AIK. Så kommer näst sist i tabellen. Och det var också på Tele2 inför 19 000 och sjungande Hammarby-supporter och så vidare. Det är de tre segrar man har tagit inklusive den här säsongen. Kollar man på övriga matcher, alltså Svenska Cupen och träningsmatcher, de har vunnit över Sätra, Älvsjö, Brann, Lidköping, märk väl inte Linköping, Umeå, BP, Bollstanäs. Alltså det är de segrarna man har tagit. Så jag menar, jag skulle kunna liksom backa bandet till augusti egentligen och att Hammarby har haft problem sen augusti. Och nu är det april. Nu är det 2 omgångar in. Man möter Piteå på hemmaplan. Ja, jag hör vad du säger, Robin, att man kanske inte ska kasta allting efter 2 omgångar. Men för mig är inte det efter 2 omgångar. För mig är det här sedan augusti. Det har pågått under lång tid och jag tycker definitivt att Pablo ska ifrågasättas.
Alltså grejen är så här, det som är, tycker jag, det största bekymret, och det här tyckte jag redan förra året också, alltså ambitionen är, alltså Hammarby och framförallt Pablo har väldigt höga ambitioner, vilket jag tycker är fint. Det är fantastiskt att man har det. Men sett till spelarmaterialet och de spelarna som man har, som inte kanske allihopa är så kreativa i sitt tänk och kan föra spelet på det sättet som man vill, så tycker inte jag att det passar sig. Och det tyckte jag även förra året. Och det är därför jag är förvånad över att man inte tog in lite mer rutin eller spelare som kan bidra i det här mot vad man har gjort inför det här året, när man har tagit in lite yngre spelare som kanske inte heller många av dem kommer spela. Så att jag är... Ja, jag vet inte. Alltså jag tycker det, återigen, så jag tycker att det är väldigt fint att man vill mycket, men jag tror inte att det riktigt passar sig sett till det laget som man ställer ut på banan utifrån det spelsättet som man vill ha.
Nej, vi får se hur det blir framåt här, men det är i alla fall, tycker jag i alla fall, mer än 2 förluster i premiären. Mer kött på benen så att säga i de här 2 förlusterna än bara de 2 matcherna enskilt, och eventuellt då, som du säger, Robin, också, att det ligger mycket i en ängslighet att man försöker byta spelmodell och man spelar utanför sina naturliga positioner och sådär. De möter Piteå i alla fall, hemma på Kanalplan i helgen. Det blir ju en extremt viktig match resultatmässigt, inte minst för Hammarby. Spelmässigt kanske inte lika viktigt, kan jag tänka.
Men jag läste också någonting om att Kanalplan inte är godkänd för spel. Läste ni det?
Nej, när hände det? De har ju spelat det länge.
Jo, de fick meddelat från Svenska fotbollsförbundet i fredags att konstgräsmattan inte är godkänd. Så att det här är ju nu, det är inte ens säkert att de får spela nu nästa match mot Piteå på hemmaplan.
Den ska bytas i sommar.
Ja, den ska bytas i sommar, så man fick dispens under hösten och nu har man även sökt dispens för våren, men det blir tydligen inte godkänt, så nu har man ju inlett en överklagande process och får ju se då vad som kommer hända.
Jag vet inte vad man ska spela om man kollar på vädret här i Stockholm, som vi var inne på, kanske inte det bara var lite skitsnack och raljerande oss emellan, utan det kan ju faktiskt få konsekvenser. Jag har bokat bosan för mina tjejer i helgen för att jag såg att det skulle snöa satan på fredag i Stockholm med stor sannolikhet, och det betyder att planer i Stockholm, ja, men de blir dåliga, även Kanalplan som är uppvärmd, eller är den uppvärmd, det är också någonting som de lärda tvistar om. Och speciellt nu i april kanske man har stängt av den där uppvärmningen, jag vet faktiskt inte. Så att mattan blir inte bättre heller av det vädret som just nu råder. Jag har svårt att se att planen är perfekt ens för träning idag. Men man får väl spela på Tele2 annars.
Ja, jag har ingen aning om vad man gör annars, men alltså jag menar, de tränar ju där varje dag och jag tycker att det är en bra plan, så att jag, ja, förstår inte riktigt problemet.
Det börjar bli lite slitet. Gräset börjar bli lite tilltufsat om man ska spela på den absolut högsta nivån. Det är ju superbra för ungdomsfotboll fortfarande. Det finns bra mycket sämre plan än en kanalplan. Den är bra. Men jag förstår dem ju. Och jag menar, jag har varit på gång ett tag det här. Man måste byta det här konstgräset hela tiden så att det håller sig. Liksom. Men okej okay då, vi får se vad som händer. Vi ska inte fastna för mycket i dem. Finns det någonting annat här från andra omgången som ni tycker är värt att belysa? Linköping vinner igen borta mot Eskilstuna. Vinner igen, säger de, kryssar första, men jag menar bara på att de är med.
Där tycker jag vill lyfta två spelare, framförallt en spelare Capox som jag tycker gör en jättebra match, både mål och assist, men det är en spelare som jag har satt ett litet utropstecken på, även sett till matcherna under försäsongen. Tycker att hon är alltså väldigt stark i kroppen, men är både liksom nia högst upp men även nere och hämtar jättefina passningar, spelfördelare, har ju spelat mittfältare tidigare men är också nu lite mer upp som anfallare. Alltså jag tycker hon var grym den här matchen mot Eskilstuna.
Ja, men hon spelar ju lite alltså second striker och kommer in på löpet i boxen. Deras, vi listar väl ett antal snygga mål från premiären, men Linköpings 1-0-mål här är ju också väldigt, väldigt snyggt. Stina Lennartssons löpning och sen framspelning på kanten som Capox då sätter upp i krysset är väl kanske den här omgångens ett av snyggaste mål också. Så Linköping. Och där pratar vi om Vittsjös liksom grinta nästan här mot Rosengård. Det var ju väldigt starkt av Vittsjö att komma tillbaka i premiären mot Linköping. De var ju en spelare kort på grund av ett rött kort där också. Så det var lite slarv av Linköping faktiskt. Så pratar vi lite Häcken och Kristianstad som kanske var närmast att stå på 6 poängen för 2 gånger, så är ju faktiskt Linköping också med i den mixen. Och nu glömde vi ju bort Linköping i vårt premiäravsnitt, så vi kan ju revidera och sätta dem var vi vill i en potentiell allsvensk sluttabell. Men
det är topplag.
Ja, det är topplag. Det är bara att sätta in dem där nu i alla fall. Men nej, jag tycker också det är väldigt fint av dem den här matchen också.
Verkligen.
Det ska bli intressant att se dem borta mot Kalmar som de möter nästa match också. Många spännande matcher som vi varit inne på. Det kan ju vara så att BP får en flygande start här. Jag har ju Örebro till exempel som inte inlett jättebra och kan få 2 segrar. Men ja, kanske de mest spännande matcherna spelas då i Stockholm med Hammarby mot Piteå och Djurgården mot Rosengård. Där
blir det åka av.
Det Stockholmslaget som förlorar där. De kommer ju uppleva en tuff vecka. Hörrni, vi är ju sponsrade av Heineken 00 alkoholfri, och jag tänker att i dessa tider så är det lite av Heineken 00 alkoholfri tider. Varför då? Jo, de älskar ju fotboll lika mycket som vi gör. Och hur visar de det? Jo, de är ju stolta sponsorer av inte bara då herrarna Champions League och Europa League, utan också av Women Champions League, Euro 2022. Ja, EM i sommar också. Det här är deras sätt att visa att de passionerat brinner för fotboll. Så tillsammans med Heineken 00 alkoholfri vill vi verkligen lyfta damfotbollen. Och varför är det då tider för Toto 5 och för Heineken 00 alkoholfri? Jo, i Champions League som har dragit igång med stekheta matcher. Vi kommer gå in i semifinalstider alldeles strax. Och då känns det härligt att göra det tillsammans med dem. Och på tal då om tillsammans med Heineken 00, så kommer vi ha tävlingar här nu på vårt Instagram. Så mitt tips är att följa oss på sociala medier, inte minst då Instagram, där man kommer kunna vinna, låt mig säga så här, fina eller jättefina priser. Och så säger vi inte mer än så. Passa på att knäppa upp en 00 alkoholfri från Heineken och njuta av den fantastiska fotboll som spelas just nu. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto 5. Hörrni, vi tar oss ut lite till Europa och det händer grejer. Stort grattis till Robin. Liverpool
ja!
Är nu mera klara för Super League.
Hur känns det?
Ja, men det känns fan riktigt, riktigt bra. Det var ju med besked också. Man behövde ju bara en poäng borta mot Bristol nu här i söndags. Men åker ju dit och tar en riktig jävla hållkäftenseger och vinner med 4-2 borta. Snyggt och ja, men lite sagolikt är ju för starka ord, absolut. Men Missy Bo Cairns som är liksom, hon är ju scouser in the team. Alltså hon är ju den som leder, om man säger, en ung generation fotbollsspelare från staden som liksom har växt upp med Liverpool i hjärtat. Med herrlaget så åker hon home and away som supporter och så spelar hon då för representationslaget på damsidan. Det är hon som sätter dit 4-2 målet där man känner att då andas ju alla ut och vet man, alltså då ska Bristol göra 3 mål i slutet för att det här inte ska vara klart redan under söndagen. Så det var snygga, det var glädjescener och hela, kul att se att hela klubben för en gång skulle också ha slutit upp om detta. Det är ju något som Liverpool med all rätta har fått mycket kritik kring förr, och Jürgen Klopp ägnar ju ett par minuter på presskonferensen inför Benfica-matchen här, Champions League-matchen som väntar för herrarna ikväll tisdag, till att både gratulera och prata tydligt och faktiskt ganska initierat om tränargärningen kring damlaget, spelare som har stuckit ut. Det var liksom inte bara manuskript på du kan typ säga grattis tjejer, ni var duktiga, utan det här var faktiskt en tränare som ser dem på väldigt mycket sätt som en del av den här fotbollsklubben. Han var tydlig med en känga till att klubben har inte tagit hand om det här laget tillräckligt bra tidigare. Då hade inte liksom ett lag tillhörande en klubb av Liverpools dignitet spelat i The Championship. Han förväntar att klubben behandlar sin damsektion på ett helt annat sätt framöver. Och där, man kan ju säga vad man vill, men det är klart det är jätteviktigt att den typen av personer i en klubb också kliver ut och sätter ner den foten. För tyvärr lever vi i en värld där vi, i Liverpools fall, sitter med amerikanska ägare som snarare får liksom Excel-filer på hur ekonomin ser ut än hur faktiskt humöret är i staden till exempel. Så han visar ju med det att det här är vad vi alla vill. Vi som är i klubben, fansen runt klubben, vi vill ha det här. Och känner jag mitt Liverpool rätt så hoppas jag ju att Liverpool tar till sig av det här och att med spelare och ledare på både herr- och damsidan nu liksom tar den här klubben och tar båda de här två representationslagen och lyfter dem. Och med tanke på vad som sker i Barcelona och som vi lär återkomma till och alla publikfester som väntar där, ett Liverpool som återigen, så som jag vill känna mitt Liverpool, är ju att Liverpool hade älskat och var det laget i England som fyller ett Anfield till exempel i höst också. Så jag ser fram emot ett Liverpool i högsta serien. Det ska bli jävligt spännande att följa.
Ja, men stort grattis, ja, och verkligen. Kul om man ser på de klubbarna. Så vi behöver storklubbarna. Det är jag helt övertygad om. Sorry alla små klubbar. Jag orkar inte romantisera er fotbollsframgång just nu. Birmingham ner, Liverpool upp. Jag känner bara wow.
Nej, men verkligen.
Och då har vi liksom Chelsea, Arsenal, United City som alla satsar stort. Vi har Tottenham precis bakom och så vidare och så vidare. Så att jag känner glädje med dig Robin här, och jag känner mig glädje med hela damfotbollen i England. Men om vi kollar då i toppen, de lagen som jag mötte. Nu har ju både Chelsea och Arsenal bestämt sig för att de förlorar ingen mer den här säsongen. Eller på att säga. Men det är stora segrar återigen, och det är lite som det såg ut tidigt på den här säsongen också. Chelsea vinner 5-0 mot Reading. Och det är alltså ett resultat som man följer upp från Leicester 9-0. Så 14-0 på två matcher. Bakom dem så har Arsenal vunnit 3-0 Brighton, nu vinner man 5-0 mot Leicester. Det är tydliga segrar, och det här racet det kommer ju pågå hela vägen in.
Ja. Och Chelsea, där är ju ett par uppskjutna matcher. Chelsea kommer ju ha en vecka som väntar här där de spelar dubbelt mot Tottenham, både hemma och borta på grund av uppskjutna matcher. Som där kommer ju Arsenal-supporterna behöva sitta och hoppas på sin North London-rival att de sticker hål i det här hjulet liksom.
Men kollar du på Spurs, hur de har sett ut på slutet, så liksom, men de kryssar mot Reading och de torskar visserligen mot City, men sen nu mot Aston Villa i helgen, så de är inte jätteform när de kommer in i de här två tuffa matcherna.
Nej, och Chelsea, jag tror
det. Och inget spelar för
den. Nej, och vi pratade om så här, alltså när de då med den här 9-0 gick om, dels går om på poäng och nu har skaffat sig tagit hand om målskillnaden. Arsenal måste ju ändå känt när de vinner med 5-0 i helgen att men kanske att vi knaprar in lite, och så svarar Chelsea bara. Det var faktiskt ett Chelsea som hade lite tufft första halvlek. Reading stod emot ganska bra, men sen där fanns ändå, finns då en växel till i det här Chelsea-laget nu. De har kommit in i den här andra andningen efter vinterns lite mer liksom kämpiga spel och sådär. Så jag tror faktiskt inte att Arsenal har något att sätta med. Alltså Arsenal kan mycket väl gå rent, men jag tror att Chelsea också i slutändan gör det, och det kommer ju helt enkelt räcka för dem.
Ja, och sen alltså vi får ändå säga det också att Harder är ju fortfarande borta, sen är också Kirby är ju borta och varit borta nu, vad är det senaste, typ 4-5 matcherna eller någonting, och jag försökte kolla lite, för jag har inte sett någonting om att hon är skadad eller varför hon är borta, men vad jag kan se så verkar det som att det bara är någon form av liksom trötthet och att hon vilar. Sen vad det innebär och ifall det är någonting psykiskt eller vad det än handlar om. Men hon verkar liksom trött och att hon har tagits bort från spotlighten ett tag för att bara få återhämta sig helt enkelt och bli fräsch igen. Så kan man också få tillbaka henne så småningom kanske och Harder, så alltså det är ju en stark trupp som Chelsea ändå har när man har alla hela och fräscha. Magda är också tillbaka nu, Bethany England som kanske inte har spelat jättemycket, har väl startat typ hälften av matcherna kanske, man har gjort 2 mål per match senaste 3 matcherna, alltså att hon då steppar upp när inte de här andra är med, så att det är en väldigt stark trupp som Chelsea har, och jag har svårt att se att de ska tappa det här alltså.
Och precis bakom dem då så blir det ju kamp om den här sista Champions League-platsen. Superviktig för båda klubbarna, Manchester United och Manchester City. De kommer båda satsa även i sommar. Alltså 2 klubbar som vill vara där uppe och slåss om titeln redan till nästa säsong. Och Champions League innebär ju att man kan värva bättre spelare, man får en helt annan dragningskraft, så inte bara pengar in då till klubben, utan jag tror att dragningskraften och attraktionskraften är det viktiga här för både City och United inför sommaren, eller hur Romy?
Ja, nej men absolut, men alltså, vi har pratat lite om det, vi har diskuterat det här med de proffsstatusen kontra amatörstatusen på ligan också, alltså Women's Super League har ju tagit ett steg, tittar vi snittlöner kontra det som faktiskt är maxlönen i ett Serie A som visserligen ska då reformera sin ligastruktur och hur det ser ut, men Women's Super League kommer ju att ha musklerna, precis som lag i sig tar kliv nu beroende på vilken, vad du har för uppbackning runt klubben generellt, men så är det också ligorna på samma sätt där FA och där det liksom den engelska organisationen vill lyfta det här, och herregud med det EM-slutspelet som väntar med redan utsåld final och massvis med utsålda gruppspelsmatcher, vi kommer slå all världens publikrekord både vad gäller pikar i den, liksom för landslagsfotbollen, men också för det generella, om vi tittar snittpubliken i sommar kommer vara helt otrolig, sponsorerna kommer vakna till liv och säga oj i helvete är det så här mycket folk som kommer, det kommer vara pengar som flyttas rakt in i de här klubbarna, de stora klubbarna i England kommer att kunna utnyttja det för att så sagt det ligger faktiskt börja dammsuga marknaden på ännu mer talang. Så jag tror bara vi kommer att se en engelsk topp som blir starkare och starkare. Och där det kommer att vara, du är inne på Chelsea tror jag. Alltså det är helt fantastiskt att se hur 3-4 spelare som kanske inte egentligen var ordinarie i ett lag för bara några veckor sedan kan gå rakt in och som du säger göra 2 mål per match i stort sett, många av dem. Och den möjligheten har inte andra klubb. Det kommer finnas spets i andra lag som kanske är utslagsgivande i en match för match som kan ta ett, Barcelona är kanske ett unikum i fallet, men också andra lag som kan vinna en semifinal mot ett engelskt lag när det bara ska göras upp över 90 minuter eller 180 minuter. Men pratar vi på längre sikt och över hela säsongscykler så tror jag att England kommer bara att fortsätta kliva ifrån övriga framöver.
Nej, jag håller med. Och jag kan tycka så här, bara ifall vi taggade på damallsvenskan i år och allting som händer, så känns det som att engelska ligan är verkligen, verkligen, verkligen på gång. Och det känns som att det här året är väldigt bra. Men jag tror också nästa säsong, precis som du är inne på Robin, att jag tror nästa säsong kommer bli så bra. För också nu Liverpool går upp och förhoppningsvis kommer de satsa. Tottenham, de tycker jag blir också bara bättre och bättre, gör ändå en helt okej säsong i år sett till tidigare. United satsar, alltså Chelsea, Arsenal, City, det är en riktigt bra liga med riktigt bra spelare.
Ja, och till, alltså bara i helgen på Liverpool, det är nästan 6000 pers alltså i Bristol för att se en championship-match i England. Det är ju nästan samma siffror som ett Hammarby då, ett publikstarkt Hammarby drar till sin premiär i damallsvenskan och sådär. Och som sagt, jag tror många tittar ut mot Barcelona och säger att de ska fan inte få ta något monopol på att få stora fotbollsfester, utan det ska vi kunna ta till vårt land och vår liga och till våra lag också. Så vi har en ruskigt spännande framtid där också.
Men alltså, på tal om Barcelona, kan du berätta om matchen? Hur var det?
Ja, men det var faktiskt otroligt häftigt.
Ska vi inleda med lite surr från Barcelona? Eller?
Ja, men vi kan väl börja. Jag pratade med ett par supportrar i paus faktiskt. Vi kan väl bara höra hur häftigt de tyckte det var att den här matchen blev av på Camp Nou, och både om Barcelona och sen också den spanska fotbollen lite generellt.
Ja, men precis. Det står 1-1 i halvtid här på Camp Nou mellan Barcelona och Real Madrid. Det är Barcelona som ändå är i förarsätet efter en och en halv match. Och vi står här tillsammans med Sara och Claudia, två stora Barcelona-supportrar. Och vi pratar lite med dem om hur stort det är att Barcelonas damlag nu intar Camp Nou, denna stora arena som för alla är förknippad med världens absolut största fotboll. Sara, how big is it for the Barcelona women's team to play at the Camp Nou tonight?
It's the best day for all the culés, and we are very happy to enjoy this day with all the people, because it's a big step for the woman team.
Claudia, it's not over yet. It's still only half time in this game, Barcelona, but they can move on to the semifinals and then to the final. Do you think at the moment is Barcelona the best team in the world?
Yes, of course. Barcelona is the best team right now. They are very good at it and they are amazing.
Yeah. When you look at this team, of course, Alexia Putellas, she won the Ballon d'Or. But what is it that makes this Barcelona team so good?
I think that they are very cohesionate and they play very good. And I don't know, I love them.
You love them?
Yes. All the players are very good and they make a good team playing in the match.
Do you think, if you talk about like the Barcelona culture, because also on the men's team you had, it's about playing the tiki-taka style, you had Johan Cruyff, you had do you think this women's team is like the Barcelona DNA?
Yes, of course. I think that they are trying to do the same and they demonstrate day by day in playing.
And if we look ahead to the summer in the Euros, Spain will of course be a very good team. They have Alexia Putellas, we talked about her, Jenny Hermoso up top probably. Do you think how good can this Spanish team be at the Euros in the summer?
I think that we have the possible to win this year, because they are playing very
They are as good as, but they will be as good as Barcelona, I think, and they will win, or they will reach a good mark.
Okay. Thank you so much. Have a great day.
Ja, men stjärnreporten Robbie Bilud alltså på plats nere i Barcelona. Jag såg också att det blev lite sangria och sånt. Ah, vi har inte lösa tyglar i Toto 5. Och det kommer vi fortsätta ha framöver också. Inte minst då inför EM i sommar. Men, ja, men dina egna intryck?
Nej, men det som var jävligt häftigt, för alltså alla hade ju följt med i sociala medier inför att matchen är slutsåld och liksom upp mot någonstans 90-100 000. Ville man vara negativt inställd till detta så kan man se folk som då poängterar att medlemmar fick köpa sig så många biljetter och det var billigt och hit och det. Okej, men skitsamma.
Alltså, det är jag är trött på de där idioterna. Kan de bara hålla käften alltså, på riktigt?
Ja, och om de nu eventuellt skulle vilja få något vatten på sin kvarn i att typ medlemmarna har fått biljetter men de kommer ändå inte dyka upp, så var ju detta liksom ett slag i facet. Varenda jävel dök ju upp liksom, det dyker upp 91 553 personer på Camp Nou. Och det som var så jävla häftigt var att det var inte bara folk som gick dit för att käka lite och sitta och snacka, utan det var ett jävla liv utanför Camp Nou. Vi smet ut liksom någon minut innan slutsignalen för att kunna hoppa in i en taxi och komma därifrån lite till. Och då, alltså taxichauffören, han har matchen fortfarande igår. Då är vi uppe på 8-3 totalt till Barcelona. Alltså matchen är helt avgjord, men liksom, taxichauffören sitter fortfarande. Ja, 5-2, yeah, 8-3, we go. Alltså, så, det var ett liv där alla hade bestämt sig för att nej, men vad fan, alltså, vi ska vara en del av detta. Vi, både inför, under matchen, efter matchen, det levdes upp på riktigt. Och det visar ju bara, alltså, nu är det redan 50 000 sålda, eller as we speak har det väl blivit ännu mer inför semifinalen mot Wolfsburg, som man också lägger på.
Kommer ju bli samma.
Ja, man sålde 50 000 biljetter till medlemmarna på 2 dagar typ. Nu öppnar man general sale idag och det kommer att ryka all världens värld. Och nu, det kommer ju bli det nya. Alexia Putellas pratade inför matchen om att vi kommer nog ha en damfotboll som, alltså, före matchen på Camp Nou, efter matchen på Camp Nou. Alltså, alla har vaknat. Så det var jävligt häftigt att vara en del av. Och
det inspirerar ju och sporrar ju andra klubbar. Alltså, vi pratar lite om det kring Bayerns drag i Allsvenskan, liksom, att det inspirerar, sporrar och så vidare. Självklart, det här blir ju så kraftfullt på ett internationellt plan. Att, så, du var inne på lite tidigare också, Robin, att Liverpool vill nog gärna vara det Barcelona är i Spanien, hemma i England. Så att, jag menar, det här blir ju blir så slagkraftigt, blir så mäktigt i och med att det är en så stor klubb som Barcelona som gör det här, så att många andra kommer vilja ha samma.
Ja, och det jag tror är viktigt i det också, det är att du inte bara skapar den här, du får typ en biljett nästa gång, kom och se fotbollsmatchen och sen gå hem, utan det som de hade lyckats med här var ju att det var exakt samma matchdagsupplevelse som om det var Barcelonas herrar som spelade en kvartsfinal i Champions League. 3-4 timmar innan match så var det fullsatt på, ja, men både de små där du högg din macka i ett litet gathörn, eller om du satt på pubbarna utan. Men det var fullt överallt. Folk umgicks, du sorlade, du pratade fotboll. Nu var det 2 personer här som vi spelade in och pratade lite med, men vi pratade, alltså, man pratade med mycket folk runt omkring. Och det här var ju supportrar och fans, både unga tjejer som äldre herrar, eller vem det än var, som hade favoritspelare i laget, som pratade med, ja, men en Claudia Pina, hon kommer vara vår nästa stora stjärna. Alltså, det fanns det här intresset som inte bara var en sociala medie-hype för att sälja biljetter och titta på oss, vi viftar med flaggan, utan det fanns ett genuint intresse, och det behövs nog som grogrunden i det. Sen behöver du all den här hjälpen av att liksom ta marknadsandelar, pumpa ut det, men har du inte den äkta, om så här, kärleken till laget, till sporten, till damfotbollen, då hade det inte fungerat. Men det visar, alltså, där gick ju Barcelona i bräschen här, och jag var, det tror jag kanske överraskar mig lite, att det var så extremt, ja, men stort engagemang, och inte bara, du var inte bara där för att vara en del av rekordet, du ville verkligen vara en del av fotbollen.
Hörrni, det ska spelas lite, inte landskamper, det ska spelas VM-kval dessutom, mitt i alltihopa, och jag såg att Sverige släppte en ny tröja. Det toppar just nu Sportbladet.
Vad tyckte du om
Sverige
den?
Presenterar EM-tröjan och avslöjar spelarnas styrkor, läser jag här. Sommarens EM-tröja presenterades, samtidigt släpper svenska landslaget även en guide på hur de andra lagen ska stoppa de svenska spelarna. Framtagen av landslagets egen matchanalytiker Anders Eriksson. I analysen, säger Stina Blackstenius, avslöjar vi exakt hur vi vinner, hur vi spelar och hur motståndarlagen kanske har en chans att slå oss.
Va?
Vänta nu, så vår analysansvarige har gjort en stor analys på alla vi ska möta, och nu släpper vi detta.
Exakt. Va? Så här, oj, vinner man över Sverige.
Nej.
Det är ju balls att ha det, alltså.
Jag ser också en bild på det här, alltså, att då kan man läsa in sig, behöver man inte göra scoutjobbet.
Men vadå, är det något du liksom, är det något så här du köper, eller det är bara, kan du hämta ut på internet, eller vadå?
Nej, i tröjan är det inbroderat.
Oj.
Va?
Så det är bara för Holland att köpa hem en tröja nu, så är det bara att läsa matchplanen och sen slå oss.
Nej men gud, det här låter ju helt sjukt. Va? Alltså på riktigt?
Ja, nej, men det finns i tröjan. Ja, visst.
Och du har,
fattar ju till och med Hillman här att det är ett skämt. Liksom. Eller skämt, det är väl liksom någon slags analys och så vidare. Men det är ändå roligt att det här har broderats in i tröjan.
Ja, det är
lite PR-trick.
Ja, det är ju ett haveri till tröja generellt i alla fall. Det ska sägas. Fy fan vad ful den är.
Haveri enligt Robin, vad säger du Petrolella?
Jag vet inte. Alltså jag har väl sett fin.
Hon tycker det är okej.
Men jag har, alltså, ja, så här, nej, men jag har sett snyggare tröjor, jag har sett fulare tröjor.
Fast så är det viktigt med passform, hur helheten ser ut, än bara en bild på själva tröjan. Och jag säger bara så här, när jag ser den liksom i sin helhet, i sitt ställ, det ser jag alltid, du vet Robin, på Twitter när det kommer ut liksom matchtröjor inför nästa säsong, så kan man ju tycka att ja, men hur ser det där ut egentligen? Sen ser man helheten, stället, på spelare och sådär, så får man en annan känsla. Jag tycker det är okej. Okay. Jag tycker väl att det är lite roligt det här tilltaget.
Men det var väl som inför... Var inte det något OS när de spelade i neongula färger?
Jo, men det var ju
nu, ja, men det var ju ett haveri. Det var ju ett haveri. Det var ju ändå typ Uniqlo eller någonting. H&M eller vad det var, precis, som hade tagit fram.
Men jag tycker ändå att så här, det såg bättre ut än vad jag trodde att det skulle göra när de väl spelade matcherna.
Ja. Robin, vad säger vi om matcherna framåt då? Vi avslutar med lite landslagsfotboll här.
Nej men så det är ju Georgien på torsdag. Nu vet jag inte om det har framgått där, ifall vi får presenterat den här vackra matchtröjan då, eller om den hålls fram till EM. Men oavsett vilket så handlar det ju bara om att ta 3 poäng där, göra jobbet, och sen räcker det ju med en poäng mot Irland nästa vecka.
Ja, men jag hörde förbundskapten Gerhardsson i Sveriges Radio igår prata lite om matchen. Man möter stora fysiska Jorgen som liksom kastar sig in i varje duell. De hatar inte duellspelet och som gärna ställer om. Och dessutom då så har jag också läst till mig att Sverige har flyktvägar ut från Jorgen.
Ja,
det skulle
så
vara någon jidder i och med att det är ändå trots allt en instabil region. Men det är väl den.
Nej, men alltså man
jag såg bara att det upptog lite medieutrymme.
Men man vann ju ändå med 4-0 mot Georgien sist och 1-0 mot Irland, så att det här är ju ändå matcher som Sverige ska vinna om man behöver ta 4 poäng för att ta sig vidare. Gör man inte det, nej, då börjar jag gråta.
Du blir förvånad.
Då får vi inte åka till Australien. Ja. Bara en sån sak.
Nej, det ska det löser sig Robin.
Ja, och där finns livlinor kvar därefter också. Men det är ju det enda, det var ju Georgien som satte delvis käppar i alla fall i landslagshjulet för Jan Andersson och gänget. Så nu ska vi fan tvåla dit dem så de lär sig en fotbollsläxa.
Det ska vi göra.
Så lämnar vi en matchtröja så de kan läsa på om vårt lag till nästa gång vi möts istället.
Alltså en grej, vi kan inte bara gå förbi utan att nämna det här innan vi lägger på. Men Wolfsburg vinner alltså mot Bayern München i helgen med 6-0.
Bra.
Ja.
6-0. Vad är det som pågår?
Ja, men det ska ju säga, alltså det är ju en helvetesvecka för Bayern München.
Ja.
Lite uppfriskande med tanke på hur de bara går som ett ångvält över herrfotbollen i Tyskland, så kan jag ändå personligen tycka att det är ganska skönt att se FC Bayern få liksom storstryk faktiskt.
Jag skriver under på Robin.
Lite uppfriskande, men de har ju alltså inför returen mot PSG i veckan, om vi bara summerar Champions League återigen, så är det ett par covidfall i truppen. Man gör lite ändå heroisk insats, man tar den här 2-1-segern som behövs, tar det till förlängning för att spela 120 minuter. Sen åker man ändå ut, Ramona Bachmann avgör för PSG, får in det målet. Och sen då, 3-4 dagar senare, så ska man spela den helt avgörande. Det var ju 4 matcher kvar, Wolfsburg hade 1 poäng upp. Nu när de vann så är det 4 poäng, de kommer ju att vinna Bundesliga. Och då är det, alltså du är slutkörd, du är nere på lite ganska få spelare tillgängliga. Du kliver ut och så får du då den här starten med ett par snabba mål från Wolfsburg sen. Sen gillar jag då att Wolfsburg är, alltså de ser ju att här ligger ett lik igen.
Det är matchboll.
Ja, och sen bara kör de.
Alltså det är överkörning alltså.
Ja, alltså det är imponerande av Wolfsburg, men det är, alltså man kan väl kanske hitta en minimal gnutta sympati för Bayern då, som först gör det heroiskt, får nästan med sig något mot PSG, och sen lyckas man ju inte kraftsamla, och så får du då spela en seriefinal bara några dagar senare. Så det, hela säsongen dör på 4 dagar, men det är de värda, förtjänt av.
Det är de värt.
Ja, men det är härligt, Tony. Hur mycket fotboll som helst nu som rullar. Och det är alldeles underbart. Nästa vecka så blir det såklart fokus på landslaget och de andra kvalmatcherna som har spelats. Det händer saker hela tiden. Det känns som att vi alltid har hur mycket som helst att prata om. En trevlig timme tillsammans med er. Jag önskar trevlig vistelse i LA, Petronella.
Thank you very much.
Fan.
Och Robin inför helgen. Det är ju säkert fullt av matcher ute på ungdomskupper och så vidare nere i Skåne. Lycka till.
Stort tack. Och ett Liverpool herrlag denna gången som går en lika viktig match som damerna gjorde i söndags.
Ja, där säger jag inte lycka till, men ändå. Själv skulle vi ha åkt upp till Sandviken och spelat fotboll, men den matchen har vi redan konstaterat har snöat bort, så att vi tar emot dem istället. Men kanske mer om det. Det är ingen aning om nästa vecka. Vi hörs då och tack till alla som lyssnar.
Verkligen.
Fortsätt sprida ordet om Toto 5 och att det är en podcast man ska lyssna på. Vi finns här som sagt varje vecka. Nu går vi ut i snöyran, du och jag, Robin.
Jag ska gå och lägga mig.
Ja, godnatt då. Vi säger godnatt. Buonanotte, Petronella. Buonanotte från Toto 5. Ciao.
Buonanotte. Ciao. Ciao.